välkomna till Människan bakom hunden-podden med mig, Rebecka Govik, och
Ann Gunnarsson.
Ja, idag mina vänner så har vi ingen mindre än Eva Bertilsson med oss. Hon är en beteendevetare och egentligen så mycket mer, men vi summerar oss bara så enkelt. Och henne tog vi med oss nu för vi tänkte att det är vem mer att ta och prata om fear-free än henne. Så välkommen Eva hit!
Välkommen! Tusen tack! Väldigt roligt att vara här!
Ja, himla trevligt! Vi har pratat om hantering och vi har pratat om just det här med träning med hantering. Vi har haft ett avsnitt ur oss hundfrisörers synvinkel och då pratar man just där vikten av att man måste få in träning och det ligger lite på hundägaren
och hur man går tillväga framförallt också.
Och vad börjar man, för man märker att folk idag tycker det är svårt.
Jag tänker att vi har kommit så himla långt i träningstänk på hundsidan. Alltså vi jobbar med träning med positiv förstärkning. Det är mycket mindre trycka på rumpan och säga sitt för att få hunden att sitta till exempel. Och mycket mer av locka hunden till att sitta och belöna när den sätter sig. Så att vi har när vi tränar beteenden av olika slag så har vi kommit ganska långt i strategier för att jobba belöningsbaserat. Mm. Men på hanteringssidan så ligger vi lite efter, så den boomen, den börjar komma nu. Kan vi jobba belöningsbaserat även när det gäller sånt som blir få tovor utredda eller bli kammad eller gå upp på ett bord eller vad det nu kan vara. Mm. Och där ser vi en sån fantastisk utveckling nu i att kunskapen utvecklas och fler blir intresserade av att verkligen kunna jobba med både vardagshantering hos frisören, hos veterinären med strategier som är så mycket som möjligt på hundens villkor. Mm. Vilket ju är jättehäftigt.
Och viktigt.
Ja.
Så viktigt.
Men vad enkelt då. Många kan prata om det här. Man märker som du säger med träning. Man har kommit en bit väg. Man kallas med fear-free kan man ju höra det här engelska uttrycket. Eller då som vi säger frivillig hantering. Vad är det för något? Vad kan man bena ut det på ett enkelt sätt?
Mm. Det är fear-free och frivillig hantering är ju precis som du säger två uttryck som vi hör rör sig i våra miljöer. Och som är etiketter på lite olika företeelser. Om vi startar med fear-free så är det en amerikansk certifieringsorganisation som startade, och en utbildningsorganisation. Som startade från veterinärsidan 2015 med att jobba med att minimera stress, rädsla och oro i hanteringssituationer. Och då jobbar man med alla möjliga aspekter som det kan vara allt ifrån transporten från hemmet till veterinärkliniken. Hur utformar vi miljön i receptionen? Vad ska man tänka på i bemötande? Hur kan veterinärpersonalen jobba med hunden för att minimera obehag? Och vad kan man göra själv hemma som hundägare? Mm. Så Fear-Free är en organisation. De jobbar med utbildning och med certifiering. Och de tar ett helhetsgrepp på både hur kan vi jobba i hanteringsögonblicket och hur kan vi förbereda inför det, men också alla andra aspekter som på ett eller annat sätt har med ett hanteringsscenario att göra. Frivillig hantering är ett snävare begrepp på ett sätt, men det är ju ett friare begrepp på ett sätt så att det har inte med någon speciell organisation eller så att göra. Frivillig hantering för mig är de situationer där jag gör ett upplägg för min hantering så att hunden eller djuret jag jobbar med alltid har möjlighet att säga nej och jag lyssnar på det. Och det gör att för att jag ska säga att någonting är liksom inuti min etikett frivillig hantering, då finns det ett uppbyggt system där hunden kan säga ja eller nej och där jag lyssnar och respekterar ett nej. Och det gör att all min hantering kommer inte att gå under etiketten frivillig. Jag kommer att ha situationer i hundens liv, förhoppningsvis så få som möjligt, men absolut en massa situationer där jag kan göra saker så stressfritt som möjligt, men inte så att jag skulle kalla det frivilligt.
Nej, precis.
Bra poängtering tycker jag. Där tycker jag du sa det väldigt, väldigt bra. Just. För där tror jag folk missuppfattar uttrycket lite granna. I det här med att man känner att att man inte får lov att tvinga överhuvudtaget. Och ibland så måste man göra någonting.
Tänja på gränserna lite också för att träna hunden till.
Men aldrig ska vi gå så långt som blir ett övergrepp. Absolut inte. Nej. Men nej, väldigt bra summerat, Eva. Bra gjort.
Tack. Men där känner jag som utbildare att jag ser väldigt stora vinster både för människorna och för hundarna eller för de andra
djuren. Ja, det måste ju bli mycket trevligare framförallt.
Ja, det blir trevligare för alla inblandade.
Och så man får en kommunikation med sin hund.
Och jag tror att det är som att det här att minimera stress och att jobba, att kunna jobba helt belöningsbaserat. Det är liksom två olika områden som sitter ihop. Minimera stress, jobba belöningsbaserat. Jobba helt belöningsbaserat, jobba frivilligt. Det är ett jättebra sätt att minimera stress. Men det finns också en massa andra saker vi kan göra även i tvingande situationer som kan hjälpa jättemycket. Jag tror det är som du säger att det har blivit, frivillig hantering har blivit ett nytt begrepp och alla vill ju såklart komma, alltså det är ju fantastiskt om vi kan göra saker helt
på liksom
hundens villkor.
Liksom komma till den punkten.
Men vi behöver också strategi för att komma till den punkten. Mm. Och vi behöver strategier för alla de gångerna där det inte går.
Ja.
Och jag tror att nu har liksom det här har kommit upp på agendan att det ens skulle vara möjligt. Och då blir det någonting som är väldigt, väldigt önskvärt. Och då plötsligt blir också väldigt många människor uppmärksammade på att oj, vad många gånger jag tvingar min hund till saker och ting som man kanske inte har tänkt på med de orden förut. Nej, alltså att det där lilla tvånget.
Man sätter liksom, det är ett handlande som man liksom bara gör utan att tänka sig för. Helt enkelt.
Sånt som, ja men det kanske är torka tassarna. Ja men man bara gör och så håller man fast lite försiktigt och så torkar man och så går man in. Och så har man inte tänkt mer på det.
Nej, precis.
Och när man då börjar titta efter att vänta här nu. Är hunden verkligen med på noterna i det här?
Mm.
Och då kan man få syn på att oj, nej det var den inte riktigt. Och då kan man ju tänka två tankar samtidigt tycker jag. Både, kan jag göra det här ännu bättre? Och är det okej att det här är som det är? Utan att jag behöver liksom säga att det är misshandel. Att det är inte så svartvitt. Det är inte så att antingen är det helt på hundens villkor belöningsbaserat. Eller så är det ett allvarligt trauma. Det finns en ordentlig gråskala däremellan. Mm.
Nej, jag tänker bara på en sån situation som när jag klipper klorna på min mops till exempel.
Mm.
De är ju kända för att vara helt rabiata. De är så rädda och de blir så här stela. Men samtidigt som man liksom får hålla ett grepp så man inte tappar eller man ramlar ner från trimbordet eller så där, så kan man ju stå och belöna och göra en tass i taget då. En kortare stund för att liksom få henne till att känna att det ändå är okej. Och inte bli ett trauma.
Mm.
Eller hur går man tillväga för att göra det på bäst sätt?
Alltså jag rekommenderar ju alltid för både med hunden som människans hund. Att starta med lätta situationer så att man får byggt upp en dialog som är på helt frivillig basis. Så att man själv och hunden lär sig de kommunikationsvägarna.
Mm.
Och det kan handla om, alltså det skulle vi kunna göra så enkelt som, jag tar fram en, om vi säger att det är kloklippning vi jobbar med.
Mm.
Jag tar fram en blyertspenna. Och så tar jag fram en godis. Gärna någon sån slickgodis som hunden kan tugga på en liten stund. Och så visar jag hunden båda två samtidigt. Titta här vad jag har en blyertspenna och en godis. Ja, ser hunden, vad trevligt. Kommer att slicka på godisen. Medan hunden slickar på godisen så tar jag med den pennan och ser, men är det okej om jag petar lite i pälsen på dig? Hunden bryr sig inte om det för den äter på sin godis. Jättebra. Då pausar jag lite.
Mm.
Och så gör vi om det igen. kan du äta på en godis och jag kan peta lite ner mot din tass med den här pennan? Ja, men jättebra. Och så pausar jag. Och så är jag som tränare hela tiden då uppmärksam på, ser hunden helt avslappnad ut och inte bryr sig alls? Ja, men då kan jag få lov att fortsätta och ta en liten paus emellan, fortsätta ta en liten paus emellan. Så fort jag ser, om jag ser att hunden spänner sig det minsta lilla eller drar sig lite undan, då tar jag bort den där pennan med en gång. Anledningen till att jag börjar med penna var att hunden har ingen negativ erfarenhet av den. Nej, den kan precis. Ha en erfarenhet av att klotagen kan vara lite jobbigt. Så jag börjar med något enkelt. Genom att göra det här upplägget där det finns en godbit inblandad så att hunden verkligen tjänar på att vara med. Men min uppgift som tränare är att sluta innan hunden ser det minsta obekväm ut.
Det är det här att avsluta på toppen
när man är på topp.
Avsluta på topp. Yes.
Så svårt.
Men om man säger så att det blir ett litet misslyckande då. Ska man fortsätta så att det blir ofarligt igen?
Med som man sa, pennan, upp liksom. På hästen igen när man ramlat man av.
Ska man backa?
Backa.
Och sen så börja med pennan och sen sluta.
Ja.
Så att det inte blir det där sista att så här och så.
Det som är bra när min ingång som tränare, där mitt fokus är, nu ska jag sluta innan hunden tycker det här blir det minsta obehagligt. Det är att mitt jobb är inte att klippa klon. Det är därför det är också en bra grej att ha en penna i handen istället i början. Utan mitt jobb är att stoppa. Alltså göra korta repetitioner, öka undan för undan. Stoppa innan hunden ser obekväm ut alls. Mitt jobb är inte att torka en tass eller klippa en klo. Utan mitt jobb är att starta en dialog med hunden. Där jag tittar noga på om den ser det minst obekväm ut. För jag tror att de flesta har aldrig gjort det.
Nej.
Man är inte van, vi människor är inte vana att i hanteringssituationer
kommunicera,
lyssna på små nej-signaler. För då, om jag övar mig själv tillsammans med hunden på att lyssna på pyttesmå nej och testa, ja men om jag gör så här, om jag håller handen på det här viset, är du mer benägen att bara inte bry dig om att jag petar på dig då? Är du mer benägen att säga ja då? Då blir jag medveten om var går gränsen mellan när det här är frivilligt och hunden är helt med på noterna.
Mm.
Och när hunden är lite skeptisk. Så att jag lär mig den gränsen. Mm. För då kan jag sen ta ett aktivt beslut. Nej, men ikväll bestämmer jag att jag måste torka ögonen. Det är inte färdigtränat. Hunden, vi har inte byggt så mycket positiva erfarenheter av detta. Att jag kommer att kunna torka ögonen. På ett sätt som hunden är helt bekväm med.
Nej,
då kan jag vara
kan
ärlig med mig själv.
Det heller.
Nej, då kan jag vara ärlig med mig själv och vara ärlig med hunden. Ja, och säga att nu gör vi det på det här ofrivilliga sättet.
Mm.
Jag gör det så snällt jag kan, så stressfritt jag kan. Jag kommer att lätta upp efteråt. Alltså jag kommer att ge dig saker så att du liksom kommer i bättre stämning efteråt. Men jag är medveten om att det här är inte helt frivilligt.
Nej, precis.
För mig är det en sån himla stor grej att kunna komma vidare med den helt belöningsbaserade hanteringen.
Mm.
Det är att våga göra sig själv medveten om var gränsen till det går.
Precis.
Och kunna ta ett aktivt beslut att det här är inte helt frivilligt, det här är inte helt på dina villkor, men vi gör det ändå.
Mm.
Och då har jag någon sorts varningssignal så att hunden kan skilja på scenarierna.
Mm. Det tycker jag är så viktigt, för man måste någonstans, som säger, backa upp, så som jag uppfattar det, som jag delar din åsikt. Man får kolla liksom vilket läge står vi i just nu.
Mm.
Utefter det läget jag står i nu, vad är bästa lösning här och nu? Sen kanske det är så att vi måste göra på denna plattformen några gånger innan vi kan ta ett steg upp och säga, men nu har vi utvecklats lite.
Mm.
Så nu kan vi ta det efter den här nivån.
Mm.
Att för att ibland vissa saker måste ju ändå göras.
Yes.
Och det är ju där man då som hundägare, tänker jag, känner man inte att man klarar av det själv. Om vi säger, ja, men jag behöver någon som står och petar och tetar på mig som kan se det. För det är väldigt svårt att se vad man själv gör. Ibland gör man så otroligt mycket man inte vet om.
Mm.
Det upptäcker man om man någon gång blivit filmad. För då kan man bli så här. Men gud, petar jag mig själv i näsan så många gånger? Nej, men för man kanske inte tänkte på det själv.
Mm.
Men eller om man är så att man lämnar över det och säger så här. Men det här behöver jag hjälp mig av någon annan att göra. Om det är då en hundfrisör eller en tränare eller en kompis eller så.
Alltså det är väldigt nyttigt att ha någon som står bredvid och tittar. Och kan ge feedback också.
Sen är det ju också väldigt värdefullt att vara två som jobbar tillsammans. Väldigt många problem tror jag skulle kunna undvikas tidigt om man inte försöker göra allting själv med sin hund, utan vara två. Det kan vara, man kan ha en som matar med godis och en som till exempel tar bort en fästing eller reder ut en tofa eller vad det nu är som behöver göras.
Ja, eller byta också. Aha. Vice versa, för jag kan väl uppleva att mannen då, han får inte riktigt samma kontakt som jag får med mina hundar. Att de kommer ju inte riktigt varje gång han ropar. Så, och det har ju med att jag kanske gör mycket mer med hundarna än vad han gör.
Mm. Och då kan det bli ett bra samarbetstillfälle. Ja. Och då, det är ju igen en sån där scenario där det blir tydligt och viktigt att man har en klar strategi för vilken sorts hantering är det vi gör nu? Så att det blir möjligt för hunden att förutse vilka spelregler är det som gäller just nu. Jag har lite naturbrukseleveuppdrag för tillfället. Och då är ju det här att lära sina händer att lyssna på små signaler. Och att lära händerna att stoppa. Att det inte bara, nu ska vi titta i örat på en kanin. Att öva sina händer på att faktiskt, när fortsätter jag framåt och när tar jag bort mina händer. Och det är ju någonting som är man flera som jobbar med hunden, så är det jättebra att det är flera som får liksom
hantera
och får öva sina händer på hur gör jag. Och precis som du säger, ta hjälp. Att den som, oavsett vilken hanteringsstrategi man väljer att använda, så den som har mycket erfarenhet av att jobba med en viss strategi kommer att vara skickligare på det. Mm. Och det kommer att hjälpa hunden. Och sen är det klart att man får prata med det här medvetenheten om att det finns olika strategier att jobba på. Mm. Det är att man får kommunicera med den hjälpen man tar. Okej, hur jobbar vi med den här hunden? Med just den här individen? Vilka strategier är det vi väljer att använda på den? Så att man har en transparens där. Mellan ägare, tränare, instruktörer, frisör, veterinär och så vidare.
Är det helt rätt? Men en bra summering. Ta hjälp om hjälpen behövs. Inte vara rädd för det. Man är inte en dålig hundägare. Snarare tvärtom. Man är en fantastisk hundägare. Om man ber om hjälp när hjälpen behövs.
Ja.
Men professionell hjälp, när ska man söka sig och ta det då? Är det rätt att göra det och be om professionell hjälp?
Alltså det är ju helt suveränt. Det är ju någonting som jag själv gör hela tiden. Alltså håller kontakter med andra i branschen, lär sig mer. Och det tänker jag är ju både professionell hjälp direkt med hunden. Alltså att någon annan kan hjälpa till att träna hunden. Någon annan kan hjälpa till att göra delar av ens hantering innan man har lärt sig själv. Men det är också en fråga om att lära sig själv. Och hanteringsträningen är verkligen inte den enklaste av träningen. Om man går på kurs för att lära sig. Alltifrån att man kan gå en inkallningskurs. Eller man kan gå kurser i olika tävlingsgrenar. Eller man går valpkurs. Det här att gå kurs i hanteringsträning är helt super. Och det här är ett område som verkligen växer snabbt nu. Det är så, alltså jag tycker det här är så otroligt häftigt att se att nu börjar det både finnas utbildade människor som är instruktörer, som jobbar inom olika branscher, alltså som frisörer eller som djursjukvårdare, som veterinärer.
Och jag tänker väl också att behovet växer. Ja. Allt eftersom.
Och efterfrågan växer.
Ja.
Just nu är det nog så att efterfrågan växer minst lika fort som kompetensnivån på utövarna och antalet professionella man kan hitta. Och där kan det ju vara viktigt att vi allihopa blir tydliga och transparenta i vad är det vi pratar om. Så där är ju ett tips att inte gå för mycket på liksom fluffiga ord. Nej. Jag jobbar snällt. Eller vad det kan vara för något. Nej, men tips verkligen att fråga efter. För efterfrågan styr tillgången. Mm. Så att fråga efter. Finns det någon som arbetar med frivillig hantering? Finns det någon som är fair-free-certifierad? Eller hur jobbar ni med hanteringen på den här kliniken eller på den här salongen eller på den här kursen? Mm. Och att vi, som ni gör nu, liksom underhåller det här samtalet. Mm. Att vi fortsätter prata om och utveckla våra tekniker, våra strategier, våra hanteringssätt. Mm. Och att man som kund är medveten om att det här är ett område som finns. Det finns hjälp att få. Det är ett växande område och det är verkligen värt att hela tiden både fråga efter den här typen av tjänster.
Mm.
Och att vara medveten om att det finns liksom ett brett utbud. Hantering kan se ut på många olika sätt.
Mm.
Det gäller att liksom hitta det, som, grej eller det som fungerar för en själv och ens kund. Och att utvecklingen går framåt. Så att det bästa du kan hitta idag är inte det bästa du kan hitta om en vecka eller en månad eller ett år.
Nej, utan färskvara.
Här är kompetensfärskvara.
Mm.
Ja.
Nej, men det är så rätt och det är intressant det är det. Och man hoppas ju att hundägare känner att man kan nå sig ut och fråga. Och där finns väl som allting. Som du säger, man kan nog inte knössla in det heller om man är så att man erbjuder tjänsten. Alltså, som veterinär, instruktör eller något, att man pratar klart, alltså försöker prata så klarspråk som möjligt, alltså så tydligt som det bara går, med enkla medel och även för dem att svara sig tillbaka. Och så får man se vad som leder sig mest.
Och att lite knyta tillbaka till det vi pratade om tidigare, att det är inte så att vi är på en nivå att vi kan göra allting helt på hundens villkor i alla situationer. Och det behöver vi vara transparenta med.
När behövs vad
och när gör jag vad.
Mm.
För då blir det tydligt både i kommunikationen mellan oss människor och i kommunikationen med hunden.
Mm.
Så att hunden får en möjlighet att veta vilka premisser är det som gäller i vilken situation.
Mm.
Jag kan se en sån här enkel grej som i famnen här nu så har jag min lilla toypudel. Och hon badar jag ju ofta.
Mm.
Flera gånger i veckan, så helst. Minst en gång i veckan för att vara sanningsenlig. Och då sätter jag på en som lät väldigt mycket. Hon var så här, nej. Verkligen så här, nej, det här lät alldeles för mycket. Tyckte verkligen inte om det. Och så började man med hanteringen. Och nu, och då blev det så här, ja, men då kom vi till. Och så fanns det vissa lägen då jag är tvungen just att ha den fönen. Så jag kan liksom inte ge upp just den fönen. Men då har vi kommit så långt att vi använder den bara på ett ställe där jag behöver den. Och så har vi liksom fått successivt. Och hon har liksom, fine, hon vet också så tydligt. Vi har gjort det som en procedur så den gör jag först.
Mm.
Så hon vet när jag startar den vid sidan om. Och då är det att än så länge så kan jag liksom inte ta bort den fullt ut. Men jag använder mig annars utav en helt annan fön som hon ligger och är supertillfreds med. Och ligger och liksom sover och är ganska avslappnad. Men just där bak behöver jag den andra som har mer kraft just för att man ska få det rakt. Men då har vi kunnat komma så långt och hon visar det så tydligt. Och bara så här, nej, den här
gillar jag inte.
Den här gillar jag inte. Och hon är helt med på att det är liksom där och bara där. Och då säger hon, fine. Mm. Och då har vi alltid den proceduren så, upp och sen paus. Så skakar hon av sig, så ser man hon skickar tydliga lugnande signaler. Hon brukar alltid skaka sig. Ibland gäspar hon och ibland slickar hon sig i munnen. För att liksom få den pausen. Och sen så väntar jag tills hon har gjort det och då kan jag lägga henne ner. Och så vet hon vad som kommer näst och då är hon liksom
med på
noterna.
Och där har du gjort en procedur som inte är frivillig men som är för henne förutsägbar. Och där du har gjort, hon vet vad som ska hända.
Ja.
Och du har, brukar prata om avbrottskriterier. Mm. Alltså det är inte så att hon väljer in till den här proceduren. Men det är heller inte så att du kommer att blåhålla fast henne om hon får panik. Nej. Och vill därifrån. Utan du liksom ligger i ett mellanområde där. Och, men igen, det är förutsägbart för henne att just nu är det den här proceduren som kommer att hända.
Mm.
Och du är medveten är om att det här är inte helt på hennes villkor.
Nej.
Men hon är ändå med
i samtalet. Och där tror jag just det jag berättar nu tror jag ändå är viktigt att säga. Alltså att folk får höra att, liksom, att man är aktivt med att det är, vad ska man säga, att det är okej att göra så. Men att det, liksom, att det går att hitta, just som du säger, man måste hitta liksom en strategi och så får man hitta en process som man märker som blir mer och mer
accepterad,
okej. Och så har vi hittat och så har vi bytt och så man, med verktyg och så har man prövat det istället och så har man gjort det och så upptäcker man att ja, men så och så och så landar vi någonting och hon kan det och det blir också en trygghet att man inte ändrar proceduren. Jag tror aldrig hon kommer säga så här, ja, just på den, men hon är ändå trygg för jag kommer inte ändra min procedur för när vi hittat något som funkar. Sen så ska man ju inte vara sån för att inte vara öppen om någon kommer och säger, men vet du vad, Rebecka, har du inte tänkt på det där? Då är det ju det. Men utefter min förmåga, och det tror jag också folk måste känna ska vara, få vara okej, att man har hittat en procedur efter sin egen förmåga. Sen kan man alltid vara nyfiken och ta yttre hjälp, men att man vill säga att nu tror jag faktiskt att jag och min hund har hittat en process, över en situation där vi gör på ett sätt där liksom, det känns ändå som att det blir helt okej.
Jag kan tänka att det engelska uttrycket low stress handling kan vara vettigt att ha med sig i sammanhanget.
Mm.
Som är, det är inte belöningsbaserat, det är inte positiv förstärkning som upprätthåller beteendet. Det är inte, vi skulle inte sätta in det i kategorin frivilligt, men det är den där mellanformen. Som är, vi jobbar med ett upplägg som minimerar stress. Det finns ju ett bekymmer med ordet så här, frivilligt kontra tvingande. Mm. Där tvingande låter så dåligt så det vill man ju inte sätta på sin procedur. Och då, det blir lite att vi inte har språk för att prata om. Okej, hur gör vi en icke-frivillig procedur på ett så schysst sätt som möjligt och där det blir förutsägbart och där det blir minimalt stressande på de här premisserna. Mm. Och det här är nog både en teknikutveckling för oss som jobbar i den här branschen och för alla som håller på med djur, men också en språkutveckling i att hitta hur pratar vi om saker.
Vilket vokabulär, för det handlar ju också precis som du säger. Det här,
en sak för mig kan betyda en helt annan sak för någon annan.
Och det blir så viktigt att vi kommer ner på det observerbara. Vad är det vi pratar om? Hur ser det ut?
En ledare, är det en positiv eller en negativ sak? Jag tror att skulle man fråga så tror jag folk skulle säga olika. Bara en sån grej. Ska man vara ledare för en hund? Vissa tycker jag självklart. Och vissa är så här, nej, vi ska inte vara ledare. Så, att det, och där, så känns det verkligen som du säger. Att man vet inte vad man ska kalla det, som du sa.
Nej.
Att för att tvinga, att man tvingar någon är så här, jag tvingar ingen. Alltså det har blivit en sån tabu, fult ord, så det tar vi inte ens i mun.
Mm.
Men då blir det liksom som du säger, men hur förklarar vi du nu det där, det här då? Men ja, low stress handling var väl en väldigt bra.
Den kan ju vara till lite hjälp i det sammanhanget, tänker jag. Det är ju samma med ordet frivillig, eller orden valfrihet, eller ordet samtycke, till exempel.
Mm.
Alltså det är också, frivillig hantering har blivit ett vardagsuttryck i Sverige som används för hantering där beteenden är upprätthållna av positiv förstärkning. I alla fall i min värld så är det liksom där som den etiketten används. Men det är klart att det är om vi liksom skulle gå in och peta i orden så kanske vi skulle komma fram till att nej, men det här är ju inte ett ord som perfekt matchar det vi gör.
Nej.
Jag hade inte valt att använda ordet samtycke som något som används i som juridisk term. För det matchar inte den juridiska termen.
Nej.
Det vi gör matchar inte den juridiska termen. Och det är klart att vi kan gå in och peta i orden på det sättet.
Mm.
Jag vill ju helst slippa lägga min tid på att peta för mycket i orden, även om jag väldigt, väldigt uppmärksam på orden vi använder. Och därför komma till det här, hur ser det ut? Och som beteendeanalytiker så går ju min tanke då på både vad gör hunden och vad är den upprätthållande förstärkaren? Vad är det som får hunden att göra det den gör? Nu hamnar vi på många potentiellt väldigt spännande sidospår här. Men...
Oerhört, så det är bra att vi måste ha med dig många gånger, Eva.
Men jag tänker att det här att det är inte självklarhet, att orden vi använder är inte självklara etiketter för det vi lägger i dem. Nej. Och att det är inte orden vi använder som är det viktiga, det är handlingen. Vad är det vi gör med hunden och hur svarar hunden på det? Det är handlingen. Det är interaktionen med hunden som de viktiga grejerna är. Oavsett vad vi sätter för ord på dem. Men att orden ställer till det lite för oss när vi försöker kommunicera med varandra.
Ja. Nej, bra, Eva.
Intressant.
Det är ju många som skaffar hund nu. Vad tänker du? Du frågade ju. Det var du en som frågade Pia om det här med körkort.
Ja, vi frågade för ett tag sedan Pia Myrseth om hon anser att borde det finnas körkort för hundägare i framtiden? Eller? Mm. Ja.
Mm, eller hur? Körkort för djurägare generellt.
Körkort och körkort, men inom citationstecken.
Men man kan ju se framför sig båda att det skulle kunna finnas någon sorts minimikrav på du måste ha visat den här kunskapen eller den här kompetensen för att få lov att äga djur.
Mm.
Man kan ju också tänka sig att man kan ha du har möjlighet att visa din kompetens, din grundläggande kompetens på det här sättet. Jag kan se jättefördelar med att det skulle finnas någon sån, ett sånt grundpaket.
Mm.
Samtidigt som ju det är precis som med körkort på vägarna, att du behöver öva och lära dig mer och
utveckla dina färdigheter. Ja, för man tränar ju allt eftersom också.
Ja. Mm. Och det är inte så enkelt. Alltså, spetskompetensen inom ett område ser inte jag framför mig någonsin kommer att vara det som är den grundläggande, här är basnivån.
Nej.
Och det tror jag får
jag tänker om. Att det ligger ju mycket hos uppfödarna. En sån tanke också att man lär ut redskapen för valpköparen till exempel, så att den kan gå rätt till väga, att man tipsar att gå en valpkurs och är det något problem hör av er, lite på den aspekten också, att man har ett ansvar när man säljer valpar
och att det kan vara väldigt bra att ha ett öga på vad finns, vilka professioner finns och var har vi de som har den mesta kompetensen inom ett visst område, och där att koppla till den forskning som finns och hitta utbildningsvägar eller att de rekommenderar. Det är skillnad på om jag rekommenderar gå en kurs hos någon som har hållit på med detta under en väldigt lång tid, eller gå en kurs hos någon som har en uppdaterad bästa praxis inom den här branschen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, att det kan vara ganska olika saker och att vi har väldigt mycket traditioner, så att det kan vara ett väldigt stort värde i att titta efter var har vi spetskompetensen inom just det här området, så att vi inte ligger kvar i och rekommenderar
det gamla.
Nej. För det är väldigt lätt hänt. Och jag tänker framför allt med sånt som har med det där som är nära vardagen att göra. Vi skulle inte ta medicinska råd som var 50 år gamla. Men det är lätt att ta beteenderåd som är 50 år gamla. För det är så vardagsnära hos oss.
Det är innött.
Ja, det är innött. Och man är inte så van att kanske lyssna på professionell spetskompetens. För något som är det som man gör till
själv.
Och man till vardags, har löst. Som man har löst.
Ja. Så man blir så här, varför ska du komma och säga jag har gjort det? Jag har ju alltid gjort det på mitt sätt. Och det har funkat jättebra.
Ja.
Så.
Och där, det är ju det som är så häftigt nu, att den här nyfikenheten finns. Wow, kan vi göra på andra sätt än vad vi har gjort förut? Finns det helt andra möjligheter att kommunicera med våra djur? Finns det helt andra möjligheter att få gjort det vi behöver göra på ett sätt som blir mera på djurens villkor? Alltså, det är så roligt att det finns, och det är så roligt att
det kommer
efterfrågan finns. Ja. Och att fler och fler blir nyfikna. Så det är väl något man kan rekommendera till alla uppfödare.
Ja.
Att väck nyfikenheten. Det finns många sätt att göra saker på. Och sök hjälp.
Jättekul.
Verkligen. Mm. En avslutande grej, Eva, innan vi, som sagt, vi får ju ha fler avsnitt med dig. Det är ju bara så, vi får tvinga in det.
Du har ju hur mycket som helst.
Ja, precis. Men avsluta på en väldigt kul not. Har du någon sån här rolig historia när du har gjort något kul med någon hund eller någonting som har fått dig som du kan bli så här, dra till minne?
Oh, alltså jag är ju nu sedan februari inte hundägare längre. Jag förlorade Tisla, min border collie, i februari. Så det, mina första minnen blir ju när jag är här och pratar med er och vi pratar hund och vi pratar hantering. Mm. Då är det ju Tisla och hanteringssituationer som är det första som dyker upp. Mm. Mm. Och med henne har jag verkligen gjort en väldig resa från low stress handling, minimera obehag i hanteringssituationer till att jobba helt frivilligt. Och det var övergångar som jag fick göra i olika procedurer under hennes liv, där jag inte hade en 100% belöningsbaserat hanteringsupplägg i många situationer från början med henne. Mm. Så det är verkligen någonting som jag aktivt har gjort. Och det här att hitta sätt att leka med hanteringsträning. Alltså jag älskar att träna, älskar att leka, älskar min klickerträning och våran trickträning och vårat ut och busa. Och att kunna göra en full vaccination utomhus på gräsmattan i vad hon uppfattar som ett lekpass. Jag får ju fortfarande gåshud.
Mm.
Den sortens lekträning som vi höll på med hela livet med allting annat. Mm. Att kunna använda den till en vaccinering som var helt på hennes villkor och helt bara i att vi leker med en leksak och har en extra människa inblandad pass. Så tack vare fantastiska veterinär Elin Lindell och ett riktigt bra träningsupplägg.
Häftigt.
Det var, ja, det var riktigt, riktigt roligt.
Ja, men, underbart. Men detta låter fantastiskt. Vi får bara säga stort tack. Tack och buga för att du var med oss på denna lilla avsnitt som var... Ja, man blir alltså inspirerad, Eva.
Men tack så jättemycket för inbjudan. Det känns verkligen som att vi är på många aspekter i det här samtalet. Mm. Det är mångfacetterat. Ja, men det är många viktiga punkter. Mm. Det är många viktiga punkter och det är mycket att spinna vidare på. Det är och mycket det. För oss att utveckla.
Mm, absolut.
Sån utvecklingspotential.
Mm. Kul.
Nej, så roligt.
Tack för att du kom.
Tusen tack för att jag fick komma.
Tack alla ni för att ni lyssnar på detta avsnittet. Jag hoppas ni uppskattar detta med Eva. Det gör vi. Och så på återseende allihopa.
Ha det gött.
Hej då.
Hej då.